Vilken härlig söndag, vad festligt. Det är roligt med dop, inte bara för att det är roligt i sig, utan för att det händer något och det förklarar någonting av något konkret av längtan efter Jesus och mer av honom. Och det står ju som vi kanske redan sa, men att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Och jag tänker det är en ganska viktig sån här startpunkt i vårt förhållningssätt till tron. Att det finns något som är förbi och det finns något som kommer. Det är inte alltid så lätt att veta exakt vad som kommer. Det är lättare att veta vad som har varit kanske. Men att tillåta sig att vara där någonstans mitt emellan. Och att tillåta Gud att göra ett verk i oss. Vi var inne på det här förra söndagen också. Vi har ett tema som heter helhetslängtan. Och man kanske inte naturligt längtar efter helighet. För vad är ens helighet? Det låter lite krångligt. Men att längta efter mer av Gud eller att mer av hans verk i våra liv. Och att bli mer lik Jesus, det är inte stora enskilda händelser. Det är inte den gången jag blev frälst eller ens dope. Det är inte det handlar om att följa Jesus, men det är steg på vägen. Och framförallt så handlar efterföljelsen och längtan efter att Gud för sitt verk om små mikrobeslut genom ens liv. Där man visar till honom, om han faktiskt inte bara är min frälsare utan också min herre. Så visar jag åt honom, men Gud, jag älskar ju dig. Så nu gör jag de här små mikrobesluten och jag vill liksom leda mig själv på din väg. Och ta beslut och göra prioriteringar som hjälper mig närmare honom. Det är en samverkan. Och vi pratade om det förra söndagen. Vi är ju inte tvingade till någonting av Gud. Utan han har gett oss fri vilja. Så att även om vi är frälsta eller tror på honom. Men det är inte slut där. Det är en härlig start. Men det finns en fortsättning. Och så vi pratar om det här ordet helgelse. Eller helgelsen. Och ordleken att det är det som kommer sen. Vi är inte helgade eller heliga och fullt färdiga från första början. Utan en process och ett verk som vi behöver tillåta. Om vi faktiskt tror på att följa Jesus. Och att vi faktiskt tror på att han vill vara med oss genom hela vårt liv. För om vi är ärliga så vet vi att vi är inte klara ännu. Den som är yngre än 95 och tänker att jag är redan klar så... tror behöver läsa sin bibel och ödmjuka sig lite och sådär. Det kan vara hälsosamt. Och innan vi går in i predikan vill jag bara säga tack till några personer. Jag vet inte vem alla som gjorde ledardagarna möjligt sist och slutligen. Det var många som hjälpte till och som tjänade. Det var fantastiskt smidiga dagar. Och jag har hört så mycket fin respons när vi har haft ungefär 110 deltagare här i kyrkan under helgen på våra nationella ledardagar. Fantastiskt. Tack till alla er som har gjort det möjligt, som har tjänat i lovsång, i kafé, i mat där nere, hämta luncher från Aroma, teknik, media. Alla ni som har löst det så snyggt, tack för det ni har gjort. För att vi sa det från början, vi vill att de som kommer hit ska få en generös upplevelse och få känna sig omfamnade och älskade. Och det var så många som sa typ sådana saker. Och var så glada när de åkte hem. Inte för att de åkte hem då. Men. Och sen tänker jag för det andra. Alfa-kursen avslutades förra onsdagen. Och jag vill bara säga tack till alla som var med där. Till ni som bjöd med någon. Och särskilt tack till ni som var samtalsledare. Det är ni som gjorde det möjligt. Ni har suttit med grupperna och lett samtal, ställt frågor. Anders, Daniela, David, Lene, Anna-Marie, Sonja, William, Tuva och Tanja. Tack till er. Det kommer fler sådana här initiativ. Det tror vi, för att det gör något gott. Och det gjorde gott till alla oss i församlingen som också var med, tror jag. Flera av er var med. Yes. Men att bli en ny skapelse i Kristus. Och det här med helighetslängtan och helgelse. Jag tror dopet handlar också om det. Att formas mer lik honom. Och som vi redan hörde, att det handlar om en bekännelse och en proklamation över vem som är herre och frälsarens liv. Sen vet vi inte alltid exakt vad som händer i dopet. Det tror jag är olika för var och en. Men Gud vet och han ser hjärta. Och han ser och gensvarar på den som längtar efter mer av honom i ens liv. Förra veckan så pratade vi om ett tema som vi kallar då helt annorlunda. Det här med helighet, det är ju något väldigt, på ett sätt udda. Men ändå inte udda och konstigt, utan det är något väldigt annorlunda till vår omgivning och omvärld. Och Gud kallar oss att leva som en annorlunda människa. Men att vara i Kristus och vara en ny skapelse, per definition så är det, det måste ju vara det. Att leva, att ha ett nytt förhållningssätt till att vara människa. Vad är det att vara människa? Absolut, vi är i en fallen värld och vi är också del av en, vi är människor. Så vi är ju inte heliga eller gudomliga på så sätt. Men någonting av Guds helighet som tar plats, då börjar det hända något. Och det stod också i som vi läste i Hebreerbrevet 12, att sträva efter att leva i frid med alla människor och efter helgelse. Vill man definitionerna, gå in och lyssna på förra veckans predikan. Där la vi upp lite, vad är helgelse, vad är rättfärdighet. Men sträva efter det. Och sen stod det, se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitterhet får plats. Ett och annat, men som se över era liv. Och jag tänker, jag kommer gång på gång tillbaka till att det handlar inte bara om det ena frälsningsögonblicket. Eller att jag en gång sa att jag tror på Jesus. Nej, men steg för steg tillåta Gud att forma våra liv. Och just det att bli formad, eller att andligt sett bli formad, andligt formande. Man tänker att det här är något jättekristet. Men andligt formande, det är ingen kristen grej egentligen. För var och en av oss, vi blir ju formade till de vi är eller till de vi kommer bli. Vi har någon slags former för våra liv. Prioriteringar, scheman, saker vi satsar på, saker vi äter, saker vi gör. Vem vi umgås med, hur vi pratar om oss själva, om andra. Allting formar vem vi blir. Och inte ens andligt formade en kristen grej. För du kan bli formad i din tro och som en kristen av väldigt mycket annat än av Gud. Beroende på vilken kyrka du är med i. Beroende på vem du umgås med. Beroende på vem du lyssnar till på YouTube eller på en podd eller vad som helst. Ditt formande, det är egentligen inte särskilt kristet. Utan det pågår av olika yttre faktorer som du tillåter i livet. Och att formas likt Jesus, det händer inte i misstag. Det händer liksom inte av att vi ens sträcker händerna i lovsång. Eller ens av att vi gör de här engångskristna grejerna. Eller går på läger, eller åker på konferenser, eller läser vår bibel. Det händer liksom inte i misstag. Utan det händer när vi bygger våra liv i en sån riktning. Prioriterar på ett sånt sätt. Bygger in såna vanor i våra liv. En ledarskapssnubbe har sagt så här. Han heter Stephen Covey. Han har skrivit bra bok. Jag tror han har någon slags här kristen grund också. Men han sa så här att vi når inre frid när vårt schema matchar med våra värderingar. Så att om ditt schema eller ditt sätt att leva inte matchar med vad du tror på och värderar, då blir det konflikt. Men om våra scheman och våra liv matchar med vad vi tror på, vem vi tror på, vad vi säger att det är viktigt, då kan vi uppleva också en frid i vardagen, i livet vi går fram. Men att formas, det är liksom en allmän mänsklig grej. Alla människor formas. Frågan är bara till vad eller till vem formas vi? Alltså vi är inte formade till Jesu lärjungar bara för att vi möts här just nu. Inte ens fast vi har en life-grupp eller har varit liksom jättebibelkunniga. Inget sånt. Det bidrar, det hjälper. Men vi behöver ändå se över vad formas jag till. För faktum är att du har redan blivit formad. Du håller på att bli formad och du kommer att bli formad framöver. Frågan är bara till vad och till vem. Du håller på att bli till någon och till något. Men för att veta till vad behöver vi se över oss själva. Vad håller på att hända i mitt liv? Vem är jag om 40 år? Kommer jag vara en riktigt sur gubbe? Ja, 40, 50, 60 år kanske. Kommer jag vara en riktigt sur gubbe som avskyr allt och alla? Och har tråkig attityd och ingen vill umgås med. Eller kommer jag vara världens härligaste gamla gubbe? Som alla bara, jag blir inbjuden till ungdomsmöten fast jag är liksom 95 om jag lever då ännu. För att jag är bara en härlig människa som älskar Jesus och har ett liv som är format av hans kärlek och jag är ödmjuk och samtidigt på något sätt varm och ljuvlig att vara med. Ja, jag hoppas ju det, men det händer, det kommer inte hända av sig själv. Utan det kommer ju förmodligen hända beroende på vad jag tillåter att forma mig just nu. Också vad som har format mig, men jag kan ju inte styra över det. Men jag kan styra över vad som ska få forma mig nu. Till viss del i alla fall. För ju längre man lever, desto tydligare blir det. Jag har verkligen blivit formad av något. Av vad då? Och helighet och helgelse, det är ju att bli formad i likhet med Jesus. Bli mer lik honom. Det är därför vi har det tema om helighetslängtan. Inte bara längta efter helighet som någon slags suddig, konstig, abstrakt grej vi ska längta efter. Nej, vi längtar efter ett formande av Jesus i våra liv. Bli mer lik honom. Och längta efter att bli såna. Och jag tänkte så här, att helighet, det är ju inte en egenskap vi får. Ja, men du har lite mer helighet eller du är lite mer sån här. Utan helighet, det är en del av den kristna identiteten. Vi kallar det står så. Vad står det nu igen? Ni ska vara heliga för att jag är helig, står det. Så det är en del av vad vi är kallade till i vår identitet som kristna. Inte att kalla oss kristna eller kalla oss för något, utan att veta att i vår identitet så är vi friköpta, vi är frikända, vi är förlåtna. Men vi är också heliga inför Gud. Vår kropp är heligandes stämpel, står det ju. Men vi kan inte göra oss själv mer eller mindre heliga eller helgade. Det är Guds verk. Men det är också en samverkan. Vi behöver tillåta det. Och på något sätt underlätta för Gud. Det är som en samverkan. Jag kan inte leva och göra exakt hur som helst och tänka att Gud kommer ändå forma mig till hans avbild. Eller till hans liksom mer lik honom. Jag behöver samarbeta med honom. Och där tänker jag det kommer in med vår egen vilja. Och vår eget tillåtande av hans formande. För ingen formas lik Jesus i misstag. Jag tar ett citat från samma bok som förra veckan. Och det här står det så här. Att Paulus skriver. Låt inte världen som omger dig pressa in dig i sin form. Men låt Gud omforma dig. Låt Gud omforma dig. Så att hela ditt sinne och din attityd blir förändrad. Det här är en liten omskrivning egentligen av Romarbrevet 12. Det står att anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelse av era sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Att vinna kampen om renheten handlar inte om att säga ett motvilligt nej till sådant som vi egentligen skulle vilja. Hemligheten är den förändring som sker i vårt inre i gemenskapen med den Gud som är helig. Vi blir heliga som han är helig. Jag gillar de här orden låt. Låt inte världen som ger dig pressa in dig i sin form. Hela världen är ju en form, en schablon för någonting någon annan önskar att du ska bli. Jag menar, vill du inte bli lik Jesus, du kommer bli lik något annat. Vi formas alla till någonting. Frågan är bara till vad eller till vem. Och då tänker jag att till en viss mått så kan vi ju forma oss själva. Vi kan göra bra saker av vårt eget liv och ta kontroll på vårt liv. Och i visst mått så ska vi göra det. Men jag tänker att det är en skillnad på egen framgång i ens liv. Eller Guds verk. För att vi kan bli ganska bra människor, också ganska härliga människor, bara genom att vara en vettig person. Men har Gud kallat oss, är vi kallade att följa Jesus och nå egen framgång eller att tillåta hans verk bli mer lik honom? Och vi kommer in egentligen på, eller jag snuddar lite vid, eller jag förberedde, jag kommer in på Petrus och hans ganska jobbiga upp och nedgång, hans liv med Jesus och hans tvivel. Och jag tänker att när allt går bra och när det lyckas och när tron känns stark så är det ganska lätt. Men sen när tvivlet kommer eller vi förnekar någonting som vi trodde på, eller vi problematiserar det på ett sätt, så kan vi hamna i ett ganska jobbigt läge också inför Gud. Och Petrus, han hade misslyckats ganska stort. Han hade ju förnekat Jesus, fast han sa han aldrig skulle göra det. Han hade ganska gott sådär. Han trodde bra om sig själv. Och så kommer situationen när han då har förnekat Jesus 3 gånger. Och sen får han försonas eller mötas på nytt med Jesus. Och vad som händer där, att han tillåter det här mötet att ske, att han kommer till Jesus på nytt. För jag tänker allt som handlar om lärjungaskap, att följa Jesus, att formas lik honom eller att helgas, det handlar om Jesus. Det handlar inte om att bli en heligare version av sig själv eller att bli något bättre. Utan det handlar om en större kärlek till Jesus och från Jesus till mig. Och att ta emot det och låta det bli en förändring i mitt liv som beror på honom. Vi läser från Johannes 21. 21 och 15 till 19. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Och han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: för mina lam på bete. Och för andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Och han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sade till honom: var en herde för mina får. Och för 3:e gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Och Petrus blev bedrövad när Jesus för 3:e gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sade: för mina får på bete. Jag säger dig sanningen, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sade han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan sade han till honom: följ mig. Här har vi en Petrus som långt tidigare har följt Jesus och sagt hur mycket han ska göra för Jesus och så vidare. Försvara Jesus och allt vad han gjorde. Och sen har haft världens, livets största dipp. Han har förnekat Jesus. Han har sagt att han inte ens känner honom. När någon sa: hej, vi känner igen dig, du var ju med honom. Nej, jag var inte med honom. Han förnekar allt. Och så kommer den här stunden när Jesus frågar: älskar du mig mer än de andra? Och då kan man ju tänka så här, men alla, de flesta här i rummet, jag menar, du får gärna vara här fast du inte ens tror på det här, men många här skulle säga: ja, men ja, jag älskar Jesus. Åtminstone för att man vet att det är det man ska säga och man är någorlunda bekväm med att säga det. Men här frågan: älskar du mig mer än de andra? Oj, det var lite jobbigt. Ja, hur ska jag veta om jag älskar dig mer än de andra? Det är som att Jesus vill pröva Petrus motiv. Först senare, sista orden här i det här citatet är ju: följ mig. Det var också det första ordet Jesus sa till lärjungarna innan de ens visste vem han var: kom och följ mig. Men här bygger han liksom upp och prövar Petrus. Vill du verkligen, eller älskar du verkligen mig? För att om inte du gör det så kommer du inte heller kunna följa mig. Men om du gör det, om du älskar mig hängivet och till och med mer än andra, ja, men kom då och följ mig. Jesus ville få Petrus att ompröva sitt förhållande till honom och framförallt sina motiv. Jag menar, vi kan komma till Jesus av många olika motiv. Det kan vara att vi tänker att det som man gör. Det är ganska lätt att göra det. Det är ganska lätt att säga att jag tror på Jesus, för att här gör ju massa människor det. Och jag blir ju i alla fall inte förföljd. Jag blir ju kanske till och med mer uppskattad i vissa kretsar om jag säger att jag också tror på det här. Men det funkar inte för Petrus. För han har gått igenom tvivel. Han har gått igenom liksom en stor lågkonjunktur i sitt liv. Och någon har sagt så här att det finns bara en sorts kärlek, men det finns 1000 imitationer. Och då är frågan med dig och mig, om man får vara ärlig med sig, eller fråga sig själv, jag tänker allt det här, jag riktar allt också till mig själv, jag tycker det är ett intressant tema att vara inne i, men det är ju lite jobbigt, för att vi frågar oss, var står jag just nu? Hur blir jag verkligen med helig Jesus? Får han göra ett verk i mitt liv? Eller är han bara min frälsare? Eller är han också min herre? Och just det, det finns bara en sorts kärlek, men det finns 1000 imitationer. Alltså 1000 olika saker som ser ungefär ut som kärlek. Men kanske egentligen grundar sig i något annat eller har andra motiv. Så vilka är djupaste avsikterna? Det finns de som följer Jesus för att han älskar oss. Det finns de som knyter sin kärlek till olika villkor. Eller det finns sådana som älskar Jesus så länge det verkar gå bra. Men det är väl klart jag älskar Jesus. Han är ju jättegod mot mig. Och han gav sitt liv, han tog alla mina synder och så här. Okej, men vad händer när svårighet möter? Älskar du fortfarande Jesus för vem han är? En annan person har sagt så här. Den som älskar Jesus för Jesu egen skull och inte för några speciella privilegier välsignar honom i alla svårigheter och våndor såväl i tider av stor välgång. Alltså älskar vi Jesus för hans egen skull, för vem han är? Eller av någon annan anledning? Petrus prövas och tydligen så utifrån Jesu egna ord så går det att älska någon mer än någon annan. Vår kärlek till Jesus, den kan tydligen mätas. För han vill veta, är du en sån som älskar mig mer än de andra? Och det som händer här är otroligt vackert, för att Petrus upprättas, återupprättas. Och jag tänker, tänk om vi när vi hamnar i liknande lägen, eller tänk om våra medmänniskor och vänner och familjemedlemmar och alla möjliga skulle tillåtas att komma till punkten av genom tvivel och berg- och dalbanor och till och med förneka att man känner Gud. Kommer till den här punkten. Jesus hade förberett en brasa. Det var en kolbädd. De skulle äta tillsammans. Och där får Petrus möta honom. Men bli ställd de här jobbiga frågorna. Och jag tänker, vi behöver ju också de frågorna till oss själv. Men hur är det verkligen med mig? Vill jag verkligen att det är Gud själv som formar mitt liv? Eller är jag så nöjd med allt annat som formar mig? Med allt annat innehåll jag har just nu? Med mitt schema och mina prioriteringar? Och så är Jesus på söndag. Och kanske när det är kris. Och jag tror vi behöver ha, det kan bli lite, det känns ju inte jätteuppmuntrande här just nu, men jag tror det är bra ändå. Men jag tror vi behöver ha ett mått av så här förkrosselse som Petrus hade. Och när Jesus frågade honom första gången, andra gången och tredje gången, älskar du mig? Men han blir ju förkrossad. Det står att Petrus blev bedrövad när Jesus frågade för tredje gången, har du mig kär? Jobb Jesus, lägg av. Du frågade mig den en gång, jag sa den ja. Håll käften. Nej, det sa jag. Men Petrus tänkte säkert det. Jesus, varför fortsätter du? Jag sa den. Jag gav mitt svar. Men det är som att Jesus tillåter och lockar fram den här förkrosselsen i Petrus. Och inte som att han krossar honom, men mer att han tillåter Petrus att hamna i ett läge där han får möta sig själv. Och det står i Psaltaren 34:19 att Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Ja, varför det då? Jag kan inte svara exakt på det. Men det tycks ju vara så att Gud är nära oss i vår förkrosselse. Så när har du senast varit liksom ledsen över dig själv? Eller över vad du just nu är? Eller är du bara sjukt nöjd över din framgång i din tro för att allt är så bra och du tror ju redan på allt och ingen kan liksom få din tro att vackla? Eller har du mött tvivel och svårighet och känt dig liksom nästan naken och slagen i din tro? Det är som att Gud tillåter oss att bli lite ledsna emellanåt. Som inte har varit ledsen över ditt eget läge på ett tag, så tror jag inte så farligt att vara det. För Gud är nära de som har ett förkrossat hjärta och frälsar de som har en bedrövad ande. Vilket löfte. Jag tror vi talar allt för lite om det här. För i det här ingår ju också omvändelse. Att vända sig tillbaka som Petrus kommer tillbaka till den här middagen Jesus förberedde. När lärjungarna var ute och fiska. Kolbädden är varm och härlig och förberedd för middag. Och där sitter Jesus och frågar Petrus 2 gånger för mycket. Har du mig kär? För helighetslängtan och helgelse, det handlar inte om att få en härligt kristen egenskap och säga, men jag, nu har jag nått fram till helighet. Nej, det handlar om att älska Jesus och att låta det prägla våra liv. För att det är det som kommer, orden som han säger gång på gång, så Jesus, att, ja men Jesus sa till honom, för du mina lamm på bete? Och andra gången svarar, säger han igen, var en herde för mina får. Och tredje gången säger Jesus, men för mina får på bete. Alltså som att gång på gång kommer tillbaka att om du faktiskt älskar mig, men var då en herde för mina får? Om du faktiskt älskar mig, stå inte bara här och säg att du älskar mig. Gå ut och var en herde för mina får. Gå ut och förstå vilket syfte jag har lagt över ditt liv. Det är inte dags att bara sitta här och tycka synd om dig. För jag upprättar dig på nytt. För jag vet att du har mig kär mer än de andra. Men det är lite tungt kanske att säga det när man har varit på botten. När man har förnekat, när man har tvivlat. När man har mött utmaningar och kanske svikit. Haft synd, man har gott och väl känt till men tänkt att det här kanske inte är så farligt. Och så kommer Jesus och säger, vet du vad, men jag anförtror dig någonting. Är du beredd att låta dig bli älskad av mig, förvandlad av mig, och älskar du mig mer än de andra? Jag vet inte hur det måste. Vi ska ju inte jämföra vårt kärlek till Gud. Det handlar inte om det. Men att fråga oss själv. För jag tänker att när vi blir bekväma med att vara som vi är, då slutar vi växa. Där svalnar vår tro. Där svalnar vår kärlek till honom. Så var inte så bekväm med att du är som du är, eller formad som du är, eller att livet är som det är. Tillåt Jesus att fråga dig också gång på gång på gång. Men älskar du mig verkligen? Eller har du blivit immun mot frågor om din kärlek till honom? Har du överlåtit dig till honom? Och, jag är inte ute efter att vi ska mäta att hur hög är vår överlåtelse. Är det 95% eller är det 70%? Nej, det vet vi själv. Det här är frågor till oss själv som bara vi själva tror kan svara på. Och Gud ser våra hjärtan. Och när vi pratar om helgelse och helighet, så handlar det om det där som Gud gör i oss. Det finns det där som Gud gör för oss, det som Gud gör i oss och det som Gud gör genom oss. Och det som är för oss, det är ju att han gav sitt liv på korset. Att han tog våra synder, våra svagheter, våra misstag, våra sjukdomar. Sen kommer det att han gör något i oss. Den heliga andes verk. Att han är intresserad av vad som händer här inne. I våra hjärtan. Det handlar inte bara om att tro i sitt huvud. Eller i sitt hjärta säga ja till Jesus. Och that's it. Utan vi får tillåta något som får ske genom vårt liv. Och sen kommer det här. Gud gör någonting genom oss. Och ibland börjar vi ju där. Ja, men Gud, använd mig. Gör något genom mig. Ja, men jag ska vara med och tjäna och hjälpa till. Ja, men tänk om han är mer intresserad av, som med Petrus också, bara få upprätta någonting här inne. Och så får det utgå från det. Hur skulle Petrus liv ha sett ut om inte han skulle komma ut till Jesus vid den här stunden? Han skulle knappast ha gått ut och varit en herde för mina får. Han skulle knappast ha blivit den person som han blev för hela liksom, den kristna historien. För den fortsatta historien av vad som sen hände. Jag säger att det är på Petrus jag ska bygga min kyrka. Och vi kommer in mot avrundningen här, men det här med att, vad är det då som ska driva oss till att formas likt honom? Och jag tänker så här, som det står i andra Korintherbrevet 5:14. Att det är Kristi kärlek som driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför alla dött. Och han dog för alla, för att det som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och därför känner vi inte längre honom på ett ytligt sätt. Och även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, så känner vi inte honom längre så. Om någon är i Kristus, en alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv och genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. När han sa åt Petrus här tidigare, men för mina lampor bete, var en herde för mina får. Han sände ut Petrus. Och så Gud vill liksom lägga det på våra liv också. Vi är i försoningens tjänst. Försona människa, människa med människa, människa med Gud. Relationer får helna. Helighetslängtan handlar inte om ett liksom religiöst intresse. Utan att Guds helighet och helhet får ta plats i vår bristfällighet och mänsklighet. Det är Kristi kärlek som driver oss. Men om inte vi är så övertygade om att han har dött för alla och har därför vi alla dött, då blir det svårt. Därför behöver vi först förstå det här. Gud har gjort något för oss, för att få göra något i oss. Också för att få sända oss, göra någonting genom oss. Det handlar om att för det första vara med Jesus. Att bli mer lik honom. Och att få göra som han gjorde. Men det börjar ju inte med det sista. Och sen börjar ju med att få vara med honom. Men ibland flyr vi från det, för vi tänker att där möter vi också oss själva. Men möt dig själv, som Petrus mötte sig själv. Bli lite förkrossad och ledsen över det läge man är. För det är någonstans i den ärligheten och förkrosselsen och som han möter oss. Men det jobbiga med det här och med den här Guds verk i oss, det är att det tar tid. Och det är inte så roligt med saker som tar tid. Jag vet inte vad du har i ditt liv som du skulle önska bara skulle gå så här. Men Guds tålamod är stort med oss, så jag tror vårt eget tålamod behöver få vara stort. Det är liksom en slags slow motion, eller så slow grow på något sätt. En långsam växande process. När vi dag för dag låter vårt liv vara i hans händer, i Guds händer. Och tillåter honom. Låter honom göra sitt verk i oss. Vill vi ha mer egen framgång? Eller vill vi vara ett Guds verk? Du kan ha upplevt tvivel i din tro. Eller att inget verkar fungera. Du kan ha upplevt besvikelse som kanske fått dig att dra undan. Du kanske har upplevt stor framgång. Allt går så lätt och det är så lätt att tro. Och det är bara underbart. Men det spelar inte så stor roll hur det har varit. Om inte du och jag tillåter Guds verk att fortsätta. Att ha den bönen med heligande. Gör ditt verk i oss. Du är välkommen. Vi ska lovsjunga tillsammans, så du får gärna komma till förbön. Vi har förberedare som betjänar. Och du kan ju fundera om det är något av de här tre målen som står på förra bilden som träffar dig. Är det, var svider det till lite extra, eller vad är det som gör dig extra ivrig just nu? Känner du igen dig i Petrus? Men bra. Var ärlig med det då. Det är inte så farligt.